enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5, äntligen tillbaka efter ett litet sommaruppehåll. Och nu är det bara några dagar kvar innan VM i Australien och Nya Zeeland sparkas igång. När vi spelar in det här så är det lördag den 15 juli. Och du är internationell som vanligt. Globetrotter, vagabond, ladies man, kärt barn av många namn. Robin Bylund, ja, är i Ungern av alla ställen. Har du kollat till den ungerska damfotbollen någonting?
Nej, har inte hunnit det än så länge här.
Jag tror att den är obefintlig.
Ja, alltså den går inte superstarkt åtminstone, så jag tror inte jag har missat något än så länge. Men nej, som du säger, jag befinner mig i Ungern på ett eget litet förläger för att sen kunna gå in i VM-bubblan när man kommer hem.
Jag sitter med Sportbladets bibel inför mästerskapet. De har ju satt plusbetyg och så vidare. De har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 stycken redaktionsmedlemmar. Jag vet inte om alla är sportjournalister. Ja, men det ser ungefär ut som det. Mia Eriksson där också. Ja, men då jobbar väl hon för dem då under det här mästerskapet. Om du får gissa, hur många röster, för att alla de här 16 har fått rösta på vem som vinner, bland annat. De röstar på massa andra grejer också. Men hur många, eller så här, vilket land får flest röster, kan vi börja med?
Alltså jag hoppas väl ändå att flest röster är det England som får det kanske ändå.
Nej, eller är inte det, ens är nära
USA.
USA. Flest. Det var ett engelskspråkigt land tänkte jag säga för att ge en liten tråd.
Exakt.
Men nej, de har faktiskt lika många röster som ett annat lag. De delar 5 röster var har det här landet.
Ja, nej, men det känns väl tyvärr väldigt typiskt att man har Sverige tippat med hjärtat här också. Så vi har väl 5 svenska guldtips också. Inte.
Nej, men nej, språket då, är inte helt olikt. Det är ett germanskt språk.
Okej, Tyskland.
Ja, Tyskland. Så att det ser ut som så att det är 5 USA, 5 Tyskland. Sen är det 2 Spanien, 2 Sverige, 1 England. Så att de var ju 15 stycken då, uppenbarligen. Det motsvarar inte riktigt den oddslista vi pratade om för ett litet tag sedan. Har du den i huvudet eller?
Nej, men jag satt faktiskt och tog fram den innan vi tryckte igång. Och där är ju USA är ju favoriter, men delar det ganska jämnt med England favoritskapet. Sen har vi Spanien som tredje favorit, Tyskland som fjärde favorit och sen Frankrike, Australien och sen Sverige. Så att trycka in Sverige som guldfavoriter, då går man emot marknaden i alla fall med det tipset.
Ja, vi ska såklart komma in på det svenska landslaget. Vi ska ägna en stor del av den här podcasten åt att prata om Sverige. Men jag tänkte bara börja den här ändan så att folk får lite grepp om hur omvärlden ser ut också. Det har trots allt spelats lite träningsmatcher. Jag såg att Australien mötte Frankrike igår. En ganska profiltät match där Cooney Cross bland annat låg bakom ett mål. Noterade du detta?
Ja, nej men absolut. Det blev väl 1-0 till Australien till slut. Och där, det är ju trots allt ett styrkebesked från Matildas. Och hemmanation, med all respekt för Nya Zeeland, så får det väl ändå vara ses till stor del som Australiens stora VM detta. Och Sam Kerr, om hon får träff, laget i övrigt vet vi alltså vilken styrka det finns i det. Kan man rida på lite supportervåg och... Ja, men bara faktumet att man får med sig den här segern in i mästerskapet inför premiären på torsdag. Det kan ju absolut bli riktigt spännande för Australiens del också.
Några kanske oinvigda för det här mästerskapet. Jag guidar oss fram till det svenska landslaget och lite initierat fotbollssurr. Där tycker jag man kan köpa den här bibeln också. Jag tycker att den är tydlig. Viaplay är det som sänder mästerskapet och matcherna, de går tidigt på morgonen, i alla fall Sveriges matcher, eller hur?
Ja, men precis. Det blir lång frukost i soffan och dyker upp rejält och har det gött. Det är väl runt 8-tiden, 8.30, 9.30 Sverige har avsparkstider. Men sen är det ju, det spelas ju ett par olika tidszoner där, så allt mellan typ 05 på morgonen och 12.01 på dagen har vi ju avsparkstider här under gruppspelet, beroende på var i Australien, Nya Zeeland matcherna spelas. Men fullmatade morgnar kommer man ha i ett par veckor då, med start från och med torsdag när båda hemmanationerna inviger, med Nya Zeeland, Norge, och Australien har väl Irland, om jag inte minns fel, i sin öppningsmatch.
Ja, men exakt. Och det är väl några som då tänker, bra att man spelar på morgonen, för det är hett så in i helvete i Australien. Det har man ju sett på tv eller hört någon vän som har varit där och kollat på krokodiler. Jag har ju varit i Australien i just den här perioden, mitt i juli. Och det är ganska behagligt. Jag skulle säga att det är runt, alltså nu går jag ju bara på hur det var 1999, och sen var jag där en sväng 2000 också. Jag firade faktiskt millennieskiftet i Perth, oh, som är en av städerna som hostar VM. Gusten ville få det till i våran podd att det typ snöar och är iskallt, men det är ju, alltså, så är det ju inte, utan jag hade ju, i Sydney hade jag ju t-shirt på mig, jag hade shorts till och med, jag badade i Brisbane och badade i havet.
Det handlar väl lite återigen om, alltså, vi måste förstå vilket stort jävla geografiskt utrymme hela det här mästerskapet fyller. Det jag tror Gustav refererar till, det var väl Norge på sin, om det var deras första träning, där det var liksom hagelstorm och typ 7 grader, och jag vet, Sverige har ju haft runt 10-12 grader också, där de befinner sig i Nya Zeeland. Så det beror väl återigen då lite på var på hela det här jävla enorma området man befinner sig.
Men rent fotbollsmässigt så kan jag ju säga att 10-12 grader för ett svenskt landslag, det är perfekt.
Det är de har växt upp med, liksom 90% av sin träningstid i ungdomslivet. Så det,
nej, men jag tänker bara på mina tjejer. Nu är du några breddgrader syd jämfört med mig och har bättre vinterklimat. Men våra tjejer kör ju utomhus året runt 4 dagar i veckan. Och jag skulle vilja säga någon slags medeltemperatur för dem att spela i landar väl på en 8-9 grader.
Och, ja, men exakt.
Och det tuffaste för dem, det är ju att spela i värme. Alltså bara det är 20 grader och sol och solen steker på, då märker man tydligt att det blir en energinedgång och sådär. Så att spela VM i det klimatet är inga problem, skulle jag säga.
På tal om det då, hur ser väderförhållandena ut i Göteborg kommande vecka? För det är väl snart Gothia Cup-tid då?
Ja, nej, men du vet, man har ju följt yr.no, man har följt SMHI för att det har varit skakigt, alltså. Och jag vet att det är många som lyssnar på den här podcasten också som ska till Göteborg och vara nära sina, eller heja på sina barn som spelar denna drömmarnas ungdomscup. Men nej, så, och när man då fick första dagen för 10 dagar sedan, vi åker ju imorgon, liksom började se söndagen, började se måndagen, då var det ju, alltså, ösregn bara. Och Gothia Cup blir ju en väldig skillnad om det regnar eller om det inte regnar. Sen är det ju alltid härligt som förälder att åka ner, eller som ledare åka ner, och det är 20 grader och sol. Men det ser bättre ut nu i alla fall, så att det ska definitivt inte ösregna, utan det är väl snarare lite svensk sommar, ömsom sol, ömsom regn. Det blir härligt. Jag är så jävla sugen på att prata lite om det svenska landslaget, men jag vill bara avslutningsvis guidemässigt ta bladets topp 10 stjärnor och se om du vill ha göra någonting med topp 10.
Jag såg SVT luten också här för någon dag sedan. Jag tror de hade tagit 15 stycken. Men där hade jag ett och annat att invända mot. Så jag är spänd på att höra vad Sportbladet har kokat ihop.
Bladet har ju alltså Rolfö som 15. Och sen följer Ada Hegerberg, Wende Rinard, Frida Manum, det är alltså norsk landslagsspelare, Guro Reiten, norsk Chelsea-spelare för er som inte har koll, Crystal Dunn. Och sen Pernille Harder, Hansen, Walsh, Smith, det är amerikansk spelare Sofia Smith, Lena Oberdorf, det hör ni på namnet, Alexandra Popp, Alexia Poteas, Bon Mati, Barcelonas superspelare som vem var det hon stod och väntade på tröjan?
Det var ju det vet jag inte.
Nej, jag såg det på Twitter. Mati. Jo, hon stod och väntade på Pernille Harders tröja. De hade mött varandra i träningslandskamp ju, nu inför.
Okej. Okay. Hade nog fladdrat förbi mig.
Ja, men så Pernille Harder gjorde väl massa media efter som ja men stor. Hon är väl lagkapten i Danmark. Har jag fel eller?
Precis.
Nej, men precis. Hon är väl given nummer 10 i det danska landslaget. Hon blev ju kvar typ en timme. Då stod Aitana Bonmati bara och väntade på henne i kulverten tills hon kom. Och så fick hon byta tröjan och så var hon jätteglad som en liten flicka. Liksom. Så är ju en del om Pernille Harders avtryck i alla fall i fotbollsvärlden. Störst stjärna av alla efter Bonmati. Det tycker jag, efter Bonmati, framför Bonmati. Det tycker bladet Sam Kerr. Chelseas målspruta är. Och hon spelar ju då givetvis för Australien.
Ja, alltså det finns väl man, inför det här mästerskapet är det ju igen kanske tydligare alltså poster girl för hela mästerskapet än Sam Kerr. Alltså det är någonstans hennes VM. Det får vi ge henne. Men noterar att om matematiken stämde härifrån så var det väl 4 norskor på den där topp 15-listan. Då borde de väl nästan ha tryckt upp Norge som favoriter till att ta hem hela skiten också kanske.
Ja, de har Manumreiten.
Hegerberg och Manumreiten. Och Hansen.
Precis.
Ja. Men det här var en bättre lista, måste jag säga, än den SVT hade.
SVT har de någonsin koll?
Nej, och det var typ googla kända damfotbollsspelare typ. Alltså det var Marta och gänget och
sommarvikarie som har fått det på sig liksom.
Hon går väl in och gör sitt 6:e VM är det väl här, vilket är helt otroligt i sig, men det är kanske inte den egentligen klarast lysande fotbollsmässiga stjärnan år 2023, men bladet är väl något på rätt väg här tycker jag.
Låt mig fråga då, för att det tycker jag ändå är intressant. Alltså, vi har växt upp med ett brasilianskt landslag som alltid har, eller alltid, men som länge var bra, speciellt med Marta och under hennes storhetstid. Jag vet inte vad jag tror att det var på SVT jag lyssnade där var ett par experter som pratade om att man ska se upp lite för Brasilien, för de kan minsann vinna det här. Jag ser ju att i topp 50 här nu i bladet så har de med en spelare och det är på 50:e plats och det är Rafael. Det är ju en brasiliansk damflickfotboll som kanske har stått lite stilla samtidigt som de andra, framförallt europeiska klassiska stornationerna som Frankrike, Tyskland såklart, som många på Spanien är väl det landet som har gått fram starkast de senaste 10 åren. Men även andra länder som har följt med i Italien till exempel.
Ja, och jag tror det man ska tänka på däremot med Brasilien är ju, vi kan ju återkomma sen till lite de svenska förberedelserna och allting, och vi har ju tidigare pratat om hur damallsvenskan körde hela vägen in i kaklet och sen när det väl var dags att samlas skickar väl Sverige sina spelare i typ 5 olika omgångar ner till Nya Zeeland för att få ihop det med logistik och flygbiljetter medan...
Jävla gnäll var det!
Ja, men jävla klydd också de har satt sig där tycker jag. Men Brasilien däremot, de hade ju samling för flera veckor sedan. Det är ju fördelen ofta med att kunna ha kanske många inhemska spelare. Övriga kommer ändå från de europeiska ligorna som har legat på, som har tagit slut sedan ett par veckor tillbaka. Och åker sen i samlad trupp, man får en förberedelse. Det finns ju ibland tendenser då att den här typen av landslag, när de får gå in i de bubblorna, sen kommer till ett mästerskap redo på ett sätt och de har gått lite under radarn och kan mycket väl överraska. Sen kan det nog gå käpprätt också, men det är svårare att tyda de här den här typen av landslag där man kanske kan titta på ett, som du var inne på, Frankrike, Spanien. Vi vet ganska mycket exakt vad vi ska få ut av varenda spelare i de där lagen.
Mm. Och Brasilien då, det är inget landslag som du räknar med kommer göra ett monstermästerskap, eller?
Nej, alltså inte på förhand, men återigen, lyckas man, har man svetsat ihop den här gruppen, kommer man mer redo än vad vi utifrån kanske tror, så är det klart att det finns kompetens och spets i det där laget. Men jag håller inte dem på förhand, som, och det gör ju uppenbarligen inte marknaden heller. Så det skulle vara ett överraskande mästerskap ifall det är ett Brasilien som går hela vägen.
Ja, men då tycker jag det är dags att gå in på den svenska truppen, på det svenska landslaget, och ta det ett varv till tycker jag innan mästerskapet börjar. Hur ser förberedelserna ut? Jo, man har ju samlats. Många som följer dem på sociala medier har sett att det är liksom, full VM-uppladdning där nere. Jag såg igår att de blev välsignade i någon jävla hall av någon. Ursprungsbefolkning. Det såg roligt ut hur som helst. Och sånt där hör ju till mästerskapet. Det ska ju liksom göras, för att de som hostar de här länderna är så otroligt stolta. Så det kan vara ett hotell som gör någonting speciellt. Eller någon lokal förmåga som har kommit på något sätt att hylla landslaget som är på plats. Men vi spelar en träningslandskamp, men den är inför stängda dörrar, så att från den kommer vi inte höra någonting annat än att Peter Gerhardsson har fått många svar och han är mycket nöjd med träningslandskampen, eller hur?
Lite så är det väl, och så nu, det var väl några spelare som hade plötsligt blivit lite nervösa. Vi hade ju, det var väl igår eller om det var i förrgår, vi hade träningsmatch på tal också då, lite liknande upplägg mellan Irland och Colombia, men efter 20 minuter fick man avbryta matchen för att Irland vågade inte spela längre, för colombianskorna spelade för fysiskt, och man skadar en spelare, inte bekräftat om det blir jätteallvarligt, men det gick snabbt och det var flera gula kort inledningsvis på colombianskorna, så 20 minuter gav Irland. Sen sa man tack och hej, vi känner inte riktigt att det här är något vi vågar göra, men med en dryg vecka till VM-premiären, så det är väl åtminstone inte den typen av svar Gerhardsson vill ha. Men får han bara 30 minuter 60 minuter i benen på rätt många spelare, så är väl han nöjd, kan jag tänka mig.
Ja, men exakt, och som du säger så spelar Sverige om en vecka. Har vi lite spelplats, tider pratade vi om tidigare också, bara så att folk kommer in lite i den här VM-bubblan, får lite hjälp, en liten knuff in i VM-bubblan, Robin.
Nej, men precis, det är ju premiär. VM drar igång den 20 juli och för Sveriges del så är det ju söndag den 23 som vi spelar vår första match, och då är det ju avspark tidig morgon där, 07.00 mot Sydafrika är det första matchen som gäller, och som sagt, Sveriges grupp spelas ju i Nya Zeeland, så det blir först i ett slutspel som vi såklart hoppas att Sverige är med i, som det kan vara att vi packar väskorna och drar på några australiensiska äventyr också.
Vad heter den nyzeeländska ursprungsbefolkningen, Robin? Uff. Som gjorde den här lilla ceremonin för dem?
Alltså den nya sel, det är inte samma som Australien. Det, det är väl aboriginer eller från Australien, va? De har ju koll på.
Det är ju maorierna. Som hade den här ceremonin för dem. Det var någon rep som skulle in i någon hylsa, och sen så sådär. Härligt för det svenska landslaget att komma till.
Men då är vi den lärande podden här också, och utbildande podden. Det är viktigt.
Exakt. Det är viktigt. Det är ungefär vad jag har med mig från Nya Zeeland. Det här var för 25 år sedan. Att ursprungsbefolkningen heter maorierna. Om det får vara en röd tråd där, så börjar jag gå igenom lagdel för lagdel lite lätt. Där vi har tre målvakter, Tove Enblom, Jennifer Falk och Musovic. Räknar du med att Musovic spelar, eller är det kamp med Jennifer Falk?
Alltså jag skulle, mitt favoritskap ligger snarare på Jennifer Falk, att hon kommer gå in och spela mest här. Men jag är ju, min gissning är lika god som någon annan, så Gerhardsson har ju valt att vara otydlig. Vi vet ju inte om det är internt, det är kommunicerat en tydlig etta. Men jag hoppas ju att vi ser att den som står i premiären är den som ska stå resten i alla fall. Sen om det är Musovic eller Falk, det är väl lite hugget som stucket. Jag håller ändå Falk högre. Och hade jag valt Falk. Men ingen faktiskt aning om vad Gerhardsson kommer gå på.
Sen är det ju alltid intressant att dela ut plusbetyg eller getingar då till spelare inför ett mästerskap. Men det blir väldigt svårt i Sveriges fall när det gäller vissa spelare. Jag tänker till exempel på Caroline Seger som har fått 4 plus i Aftonbladet, och det är hon ju. Hon har ju till och med vissa mästerskap varit 5 plus när man har summerat det, för att hon är så otroligt viktig för laget. Men där hon snudd på nästan får stå på en geting, och vi hade ju en sån där grej när vi gjorde EM-guider eller mästerskapsguider, att om det är en spelare som man inte kan bedöma för att det är en 17-åring som ingen har sett från Sydkorea, ja, men då får de en geting. Och sen så förklarade vi det i betyget också. Att så här, en geting är, dels kan det ju vara en riktigt jävla usel spelare såklart. Men
det är snarare i brist
annars,
på underlag.
Är det en typ. I brist på underlag så får de en geting. Och Caroline Seger får ju då en geting eller ett plus av mig i brist på underlag. Ja. För jag har inte, det går ju inte att bedöma henne senaste år eftersom hon bara spelat 127 minuter.
Nej, och där kom ju, det var väl bara för några dagar sedan vi såg återigen då att hon klev av träning, och det är ju jätteotydligt hur statusen är. Och nu har ju Cijoti Olme åkt med. De hade ju ett par spelare som kallades in bara till förlägret och var med där, och Cijoti Olme då har ju sen rest med för att vara, ja, men tidsomställd och förberedd ifall man behöver göra den här ändringen.
Varför tar man inte bara in den här? Så här, helt ärligt, varför sätter du inte bara CS på Caroline Segers kläder? Hon är ledare. Hon är med i den här staben. Och så får Cijoti Olme vara med. Jag var på Kanalplan igår. Vi håller ju på Gotia Cup, förbereder oss. Och kommer ner klockan 09.30 på Kanalplan. Och ser jag, för man kommer ifrån ovanifrån så att säga, går ner för trappor, så ser jag att det springer en A-lagsspelare där nere, för de har speciella kläder. Fan, är det där? Vi kör 70-20 intervaller, liksom, pressar. Helt ensam på Kanalplan. Kommer lite närmare och ser att det är Julia Roddar som manglar på. Och vi har haft med henne i podden tidigare. Så hon har väl lite koll. Ska komma och kolla på sig i Gotia Cup också. Sådär. Så vi började snacka lite och så frågade jag, men vad gör du? Du har semester, men du är ändå här nere. Ja, men när man inte kommer med i VM-truppen, då får man ju helt enkelt jobba ännu hårdare så man kommer med nästa gång. Vilket i sig är en älskvärd inställning och som man önskar att alla fotbollsspelare var. Och ett rätt sätt att tackla motgångar på. Men vi har pratat om att det hade varit bra att ha en spelartyp som hon är i det här svenska landslaget som kan gå in och ta löpkilometer och vinna närkamper och vara tuff i duellspelet. Det tycker jag lite saknas i det laget vi har här nu.
Ja, och jag tycker ju, alltså nu har ju Gerhardsson uppenbarligen,
truppen ska jag säga.
Ja, och nu har han ju gjort vad, alltså med tanke på att Cijoti Olme är på plats, så ska det göras en korrigering, så kommer det ju vara hon. Men där satt ju vi redan för några veckor sedan och sa att vi nog hade valt Julia Roddar till den positionen och den platsen och haft med henne. Men sen är det väl, man vet väl aldrig om Roddar själv hoppas på ett mirakel. Det skulle såklart vara den enes olycka och den andres lycka om något skulle hända. Hon kanske vill vara 100% förberedd ifall telefonen ringer. Det är klart att alla centrala fältar i Sverige ser att vi har en prekär situation där och någonting kan hända. Nu verkar ju däremot allt vara helt lugnt och säkert med Elin Rubensson, men det har ju också varit en jätteproblematisk vår för henne. Så det har ju varit ett svenskt inom mitt fält som inte har kunnat ja, men där vi inte har fått några svar och garantier. Och tillbaka till den här betygssättningen du pratade om, så är det ju alltså jättesvårt att tyda var Caroline Seger är just nu. Och jag såg diskussioner på Twitter kring att, ja, men vi ger henne gruppen till att så här, bara komma igång lite och sen är hon red. Alltså hennes första typ riktiga match på över ett år kan ju inte vara en VM-åttondelsfinal mot USA eller Holland. Hon kommer bli uppäten antagligen. Hon får jättegärna överbevisa mig.
Alla som på något sätt hållit på med fotboll vet ju att när du är tillbaka från din skada och har gjort din rehab, låt säga att du har skött din rehab på ett perfekt sätt, när du är tillbaka från din skada, då har du en bra tid framför dig där du ska spela 30 minuter, sen få 60 minuter, sen få 90 minuter, och även när du har fått dina 90 minuter och börjar liksom komma in i det, så är du kanske några veckor bort från formen. I ett år mer eller mindre som hon har varit, så kan det vara ett par månader innan du är tillbaka till maxform, så att säga, det du kan nå. Och det måste man också säga då, Caroline Seger, 38 år, vad är hennes max nu om hon kommer tillbaka och spelar också? Men det vi mer eller mindre kan konstatera, eller det är i alla fall så som jag ser på det, det är ju att hon kommer inte nå sin maxnivå under det här mästerskapet. Helt omöjligt. Det är fysiologiskt omöjligt. Vet du vad det till och med är? Det är kemiskt omöjligt.
Det är omöjligt på alla jävla sätt och vis. Och där är ju, nu vet jag inte hur det har sett ut de sista veckorna i Rosio, men under i stort sett hela våren när hon ändå uppgavs vara, alltså, ganska så fit for fight, och att hon var uttagningsbar i vissa lägen, men där man valde kanske vara försiktiga, så tränar hon ju i stort sett uteslutande på egen hand också. Hon har ju inte varit i träning med gruppen, och alltså det kommer ju saknas ett tempo, som du är inne på, som kommer ta bra mycket längre tid än de 5, 6, 7, även hur många matcher vi än får i det här mästerskapet. Och nej,
men då säger vi bara, Robin, då säger vi det bara här nu. Caroline Seger är inte tillgänglig för det här mästerskapet. Vi kan inte räkna med någonting. Så nej. Alla som lyssnar på den här podden inför mästerskapet, Caroline Seger, hon är out. Och sen så får hon motbevisa det, och hur nu det ska gå till. Eller någon annan får säga någonting annat. Men från Toto 5 sida, Caroline Seger är inte tillgänglig för det här mästerskapet. Sen om hon ändå står där på planen i någon match, ja, då får hon väl göra det. Men i våra ögon så står hon där otillgänglig i så fall.
Precis, precis.
Jag tycker bara att det är viktigt att vara tydlig, för att jag följer allt inför det här mästerskapet. Mm. Alltså om man pratar stormedia nu då. Det pratas ju om Caroline Seger. Ja, man har haft lite skadedrabba, men, ja, men hon... Man har hopp,
lite
liksom.
Skadade. Men så, lite skadade.
Men det är ju typ så. Men vi har hopp att hon ska spela, och hon ska få gruppspelet som du säger. Och sen kommer hon hitta formen då under slutspelet. Så här. Nej! Det är kemiskt omöjligt.
Va? Exakt.
En kropp består av celler och molekyler och atomer och grejer. Det är bara att läsa in er på kemi A-kursen i sjuan. Det är kemiskt omöjligt för en fotbollsspelande 38-årig kvinna att spela mästerskap efter detta. Det går inte. Caroline Seger, out.
Ja, överens? Uppskattar tydligheten. Jag är med. Ja, jag är med. Härligt, jag är nere i båten.
Då kan vi ta oss vidare.
Det gör
vi. Då kan vi ta oss vidare. Nu vill jag att vi ska vara lite positiva. Vi har inte varit så positiva. Så att vi ska liksom lyfta fram styrkorna i det här svenska laget. Så att folk verkligen förstår att det finns faktiskt en jävla god möjlighet här att göra bra resultat.
Nej, men verkligen. Alltså och vi har ju en jättefin backlinje. Vi har ett riktigt bra anfall med åtminstone den individuella spetsen som finns i jättemånga av de här spelarna. Blackstenius var väl, jag kikade lite på oddsen på skyttedrottningar också. Hon är väl precis runt topp 10 i alla fall. Men det är ju såklart mycket för att man har kanske svårt att se Sverige få då 6-7 matcher som brukar krävas av den som till slut ska vinna allting. Men vi måste ju få igång henne direkt. Det får ju gärna vara både 2-3 mål i premiären mot Sydafrika. Vi har pratat om det tidigare att Fridolina Rolfös roll, att vi måste känna ganska tidigt att det finns en en självklarhet i det hon gör ute på planen, att hon känner att hon tar en taktpinne direkt där ute, att mycket går via henne, att hon får den flexibiliteten hon vill ha för att spela sitt bästa spel. Och då får vi istället titta på den där startelvan, hur den ska balanseras för att få ut det bästa av henne. Och tittar man nu så kanske där på förhand inte är någon jättegiven högerback, vilket skulle kunna göra att en Nathalie Björn utgår därifrån för att man ska kunna trycka ihop det till en treback. Rolfö på vänsterkanten får en mer framflyttad och fri roll. Och jag tycker att det är väl, jag antar också att det är det pusslet ungefär som läggs nu. Jag skulle säga 10 av 11 spelare är väl typ givna i den där startelvan. Det är väl ett coinflip på målvaktspositionen. Det är en eller två eventuellt i det där mittfältet som ska sättas ihop. Där jag tror att det blir Rubensson och Angeldal. Men sen hur man mer då formerar detta. Och så kommer det väl alltid vara Jan Andersson snacket om att vi spelar på ett sätt i försvar och ett i anfall. Men det viktigaste är att i offensivt och med boll, då måste vi ha en Fridolina Rolfö som är där hon vill vara på planen. Och framförallt sätts i de ytorna där hon vill attackera.
Ja, det är vanligt att man spelar på ett sätt i klubblaget och ett annat sätt i ett landslag. När man inte kommer från... Det är ju vanligt att man spelar på ett sätt i sitt klubblag och ett annat sätt i landslaget. Det är två olika lag och man får använda styrkorna på olika sätt beroende på vad det finns för spelare. Och jag menar i ett landslag så kan man inte värva in spelare. Man kan liksom inte få ihop det helt perfekt för att få ut maximalt. Utan då kan det bli som med Alaba i Bayern München som spelade vänsterback. Men i österrikiska landslaget spelade han offensiv central mittfältare typ nummer 10. Och Fridolina Rolfö, hon har ju utgått från vänsterkanten som alla känner till i Barcelona. Och av alla spelare i slutspelet av Champions League så var det hon som skapade flest chanser. Så, men det jag tycker är viktiga med Rolfö, det är att man får henne rättvänd på planen.
Ja.
Rättvänd med boll, driva boll framåt. För att där kan hon hota dels i djupet. Det hon har varit bra på är uppenbarligen att skapa målchanser för sina lagkamrater. Så här, där funkar hon också i en 10-position eller 8 på centralt mittfält. Där kan hon också skapa. Hon kan driva upp bollen, driva förbi. Gör det enklare för sina lagkamrater. Men det viktiga är bara att vi också nu får ut maximalt av henne.
Ja, men verkligen. Och det är ju där jag tycker man kanske då ibland blir lite... Man vill såklart ha henne väldigt offensivt. Vi vet vilken skicklighet hon har där. Men precis som du är inne på, eftersom hon kanske är som allra bäst rättvänd och får ha bollen vid fötterna och komma med fart, så kan det ju vara en idé att ha henne längre ner i banan för att sen sätta henne i de positionerna för att kunna driva upp det svenska anfallsspelet mycket mer. Så där finns ju ett där är ju ett litet pussel som ska läggas kring det. Och sen handlar det väl lite om att se på de här sista spelarna kring vem som har toppat form, vilka är liksom på plats med spets just nu. Kan tänka mig att en Janogy, Rytting, Kaneryd, de kommer från lite olika vårsäsonger så att säga, där Janogy kanske på förhand går in som ett alternativ bakom JRK, som vi väl får etablera igen precis som vi gjorde förra sommaren, men där man kanske kan känna på form att det är bättre att gå på Madden nu helt enkelt. Och då handlar det om att göra de små justeringarna. Och sen är ju Kosse och Angeldal bakom där, och sen Stina längst fram är ju givna i den där centrallinjen. Så det är ju små detaljer, men det är väl sånt som faktiskt 90 minuter då här mot Filippinerna ska ge i alla fall lite svar. Alltså, du kommer ju inte se ett lag som taktiskt fungerar klockrent. Det är inte det du antagligen är. Du vill ju se vilka spelarna har edge, var glöder det just nu, vem har den där sista procenten. Och sen är det ju en på förhand i alla fall ganska behaglig premiär mot ett Sydafrika där vi förhoppningsvis ska få spela väldigt mycket offensiv fotboll, så det kommer ju också ge chansen till den typen av spelare att visa vilken form man kliver in i det här mästerskapet med. Så det ska bli spännande att se. Men jag tycker namnen vi nämner nu, det är ganska givna val. Och det är ju det som också gör det lite tråkigt återigen, för att gå tillbaka till när vi pratade trupputtagning, att de här Lina Hurtig, Sofia Jakobsson och övriga som är med, känner man ju inte är ett alternativ. Sen vet vi hur högt Gerhardsson håller de här spelarna, men det är ju trist att vi faktiskt med de här spelarna inte ens överväger dem som startspelare, för då känner man ju att jokrar på bänken, så hade det funnits roligare spelare att ha med än de vi har med.
Du var inne och touchade lite försvarsspelet eller försvaret när du pratade om Nathalie Björn. Känner du dig trygg med de försvararna vi har? Alltså Linda Sembrant fortfarande kvar, så jag såg att hon skrev på ett nytt kontrakt med Juventus också. Mm. Kör ytterligare ett år i Piemonte och Turin. Sen så har vi Magdalena Eriksson såklart. Vi har Amanda Ilestedt. Vi har ytterbackar i Jonna Andersson som också är en wing-spelare, eller hur?
Precis.
Vi har Hanna Lundqvist, Anna Sandberg från Häcken. Ja, men leds ju av Magdalena Eriksson det här försvaret.
Ja, och nu får jag väl säga Linda Sembrant är ju alltid, du pratar om rutinerade spelare som kliver in i landslaget och gör det bra, och hon fortsätter ju visa, ja, men vilken högsta nivå hon håller. Sen tror väl jag att det är Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt som kanske startar i det där mittförsvaret då. Och sen, som du nämner, jag tror i alla fall för den som kanske inte är helt initierad och som följer damfotboll på den sonen, så är väl kanske Anna Sandberg och Hanna Lundqvist, de två högerbackarna, de två minst kända namnen i den här truppen, vilket då kanske också än mer skulle kunna tyda på att man kan överväga en mittback på den där högerbackspositionen, och då skulle ju Nathalie Björn kunna vara ett alternativ där, för att sen, oavsett, nu tror jag ju inte att Gerhardsson är så våglig så att han går på Fridolina Rolfö på den där vänsterbackspositionen, men det hade ju kunnat vara i en uppställning, eller att det är uppställt skulle vara så, för att man sen trycker in Björn, gör det till en treback, skickar Rolfö i offensiven. Men även som du är inne på, om man väljer Jonna Andersson som vänsterback, så är ju hon också, trivs ju hon absolut bäst i att få gasa på den där vänsterkanten, så det skulle ju också ge henne, om man då tar det lite mer kanske försiktigt alternativet, så ger det ändå henne chansen att trycka iväg, och så får vi en treback av övriga där som är kvar. Men jag är ganska trygg i de här spelarna. De är framförallt väldigt trygga i varandra och har ju gjort, nästan oavsett konstellationer, så har de gjort, det känns ju som ett hundratal landskamper i alla de här olika alternativen som vi väljer. Så det, där får vi ändå säga att Sverige har det gott ställt.
Du nämnde ju två spelare där. Hanna Lundqvist har ju varit med i podden i ett tidigt skede för säkert ett och ett halvt år sedan, när de spelade i Hammarby, eller hon hade spelat i Hammarby, hade precis gått till Atletico Madrid. Sen hade hon en lite tuff start, men hon var ju väldigt ung då när hon gick. Hon var väl bara 19-20 år gammal. Nu hunnit etablera sig i Atletico Madrid, gjorde mål i cupfinalen bland annat, minns jag. Och hon är fortfarande bara 21. Och sen så Anna Sandberg då i BK Häcken, som har gjort jättebra, vänsterbacken. Hon är ju bara 20 år också. Så att vi pratade om att det är en trupp som har varit lite för gammal. Så här, vi har ju med lite yngre spelare också. Hanna Bennison är ju en sån spelare, om vi tar oss upp till mittfältet, som inte riktigt har fått det där stora genombrottet i Premier League. Hon har såklart spelat och gjort bra matcher, men inte det där enorma breaket. Och det hör ju till, ska sägas, att Everton har bytt många tränare under hennes tid där. Hon är bara 20 år också nu, så att jag menar, hon har hela sin framtid kvar. Hon har redan fått väldigt mycket erfarenhet, men man väntar ju på den här träffen. Det jag tycker med Hanna Bennison däremot är att hon ofta är bra i landslaget. Tycker ofta hon får ut ganska mycket av sitt spel där. Hon har en otrolig speluppfattning, och hon är en intelligent spelare och redan mogen i sitt spel. Men håller du med om att man väntar på att hon ska blomma ut fullt?
Ja, och samtidigt jag blev fan lite chockad när hon sa att hon fortfarande bara är 20 år. Tvungen att dubbelkolla, men det är hon fan. Det är helt sjukt, för man känner väl ibland att man faktiskt sitter och surar typ lite över att fan, det skulle ju bli så mycket mer av Hanna Bennison. För man minns ju henne redan som 16-åring i stort sett, och vilken höjd hon hade och hur jävla bra hon var. Men det är ju faktiskt helt sjukt som att hon bara är 20 år fortfarande. Det visar vilken nivå hon var på tidigt, eftersom man har en sån kravställan på henne. Men sen tycker jag ju det som blir lite svår, eller det som jag kanske hade velat se från henne, är ju att hon lite tydligare axlar en roll på det där mittfältet, inte just det svenska, men i sin mittfältsposition, för det är fortfarande ganska otydligt var hon är bäst, och det är väl kanske fullt rimligt också för en 20-åring, men jag tror nästa steg för henne är att, ja, men mer uttalat bli en, är hon en sexa, är hon en åtta, är hon en tia, vill hon löpa mer, vill hon vara vill hon styra spel från en djupare position, vill hon vara mer involverad i länkspel längre fram i banan, för det just nu känns det så, jag hade inte, hon är inte tillräckligt, hon har inte den edgen för att till exempel konkurrera med Kosse i en nummer 10 roll i landslaget, och jag känner inte heller kanske den tryggheten i att hon ska vara en av två på det där fältet precis bakom. Så det är lite mer att det är väldigt svårt att hitta en, ja, men kanske rätt position för henne, men att hon har, ja, men fotbollskvaliteter som ett svenskt landslag ska kunna utnyttja i fan 10-15 år framåt, det är ju uppenbart. Så det handlar ju bara om att vi måste, och nu när, ja, vi får väl se hur lång tid Kosovare Asllani har kvar, men vi har ju uppenbarligen dömt ut Caroline Seger redan. Det ska ges plats för nytt blod på det där mittfältet, och då vill vi ju ha Hanna Bennison på det mittfältet såklart.
Skulle detta, alltså vi pratar om att hon ska blomma ut ordentligt och få sitt stora internationella genombrott. Sen kan man ju bryta ner det och prata om landslag, mästerskap och klubblag såklart. Men om vi stannar vid blomma ut, få sitt stora internationella genombrott. Om Sverige går långt här, i det, ja, men säg semifinal, final, då skulle ju Hanna Bennison kunna vara en sån spelare som verkligen får ut maximalt och får sitt stora internationella genombrott i Australien och Nya Zeeland, eller hur?
Nej, men verkligen. Och där är det ju, ja, men det kommer ju handla om att ta chansen när den ges. Jag kan ju tänka mig att, ja, men i de här, framförallt både Argentina och Sydafrika-matcherna, så kommer vi väl ges chansen att kanske rotera en del, att se till att inte trycka 90 minuter på varenda spelare utan kunna spela 60-70 på startspelare och sen ge chansen till fler spelare att visa upp sig också, för att Gerhardsson sen vill kunna ha fler alternativ när vi går in i ett förhoppningsvis då slutspel mot ett Holland eller USA längre fram. Och då, det kommer nog handla om, för jag har svårt att säga att Hanna Bennison tar en starttröja i någon av de här första matcherna, men det kommer ge speltid, och då handlar det om att visa upp sig.
Härligt, du var inne på Kosse. Många sitter säkert inför den här VM-premiären mot Sydafrika och spända på att se henne, och det ska bli kul att se Kosovare Asllani, som alltid den svenska landslagströjan, spela. Hon har också haft från och till skador den här säsongen, men när hon spelar är hon ju ren och skär klass.
Ja, men verkligen. Och det var ju samma snack inför EM förra sommaren. Man visste inte riktigt var man hade henne, vad är status. Och sen gick hon ju in och var den absolut bästa i den där svenska truppen, tyckte jag. Så hon, det känns som att hon lever och dör för de här mästerskapen varje gång man har på sig en blå-gul tröja. Och jag tycker man ser på hennes förberedelser när man följer på Instagram och bakom kulisser att hon verkar taggad så in i helvete på att sparka loss detta. Och jag tror hon tar jävligt mycket ansvar i den där gruppen. Och vi kan ju, alltså internationellt så hålls väl såklart Blackstenius och Rolfös spelarna vi har nämnt som kanske lite större stjärnor idag, för att vi ser dem lite mer på den, ja, men internationella scenen. De är långt framme i Champions League, de är uppe i de här, om vi säger, stora klubbarna som dessutom har lockat mycket publik på senare år. Men Kosovare Asllani i landslagströjan, det är fortfarande något väldigt speciellt. Så där har jag, ja, men där ställer jag mycket av det svenska hoppet till att hon har ett så bra mästerskap som vi har sett henne avför.
Okej, så nerifrån då så känner vi oss trygga i Magda Eriksson. Jag känner mig trygg i Filippa Angeldal på mittfältet. Tycker hon är otroligt bra. Länkspelare i Kosse Asllani. Och så längst fram då Blackstenius. Och så får vi se vår stora stjärna, vår enda femplussare i den här bibeln, Fridolina Rolfö. Får vilken jävla roll hon vill och göra precis det hon känner för.
Exakt.
Och sen så finns det alternativ, och det finns kanske några knutar att lösa upp inför det här. Vem spelar ute på högerkanten till exempel? Men sista namnet som jag väl ändå vill nämna, som jag tror väldigt mycket på, som har visat otrolig form nere i Rosengård, en liten VM-joker. Hon är 32 år gammal, har hon hunnit bli, och varit med i det svenska landslaget i väldigt, väldigt, väldigt många år. Gjort bra grejer. Men jag känner nästan att hon är bättre än någonsin. Olivia Skog.
Ja, nej men alltså hela vår nu har hon väl fått konkurrens av sin namne där i Rosengård, danska ja. Olivia Holtmöller istället, som har verkligen öst ja. In mål de senaste veckorna. Det, fan, det tar aldrig stopp när man har notiserna på dem, det är mål hela tiden. Men hela våren visar hon ju, och på tal om alltså, spelare som tar ansvar, även om det har varit en jävligt tuff vår för Rosengård, så har ju hon varit garanten någonstans och den som själv
var ju samma
många matcher har i alla fall.
Hon var ju den som liksom
ja,
räddade Djurgården från totalt fiaskot.
Ja, och hon, nej men är man en ung fotbollsspelare, oavsett om man är pojke eller flicka och vill titta på avslutsteknik när man bryter in från vänster för att sen lägga in den i bortre, så är det bara att veva de målen hon har gjort den här våren, för det, där har Sverige ett vapen. Lite som Bennison, svårt att säga att hon kliver in från start, men given spelare som kommer från minuter inledningsvis och måste ju visa direkt att hon, att hon är sugen och redo, och då har Sverige ett vapen till att slänga på när det behövs.
Ja, men det hör ni. Lite gött sur inför det mästerskapet som alltså stundar. Det finns många bra grejer med det här svenska landslaget. Det gäller för Gerhardsson att få ihop det. Det gäller att vi prickar form kollektivt och individuellt. Då kan vi faktiskt gå långt. Och så får vi hålla tummarna för att vi vinner den här gruppen också. Vi har ju Argentina där. Ska vi säga bara något kort ord om Argentina och Italien?
Argentina som aldrig någonsin har vunnit en VM-match. Jag tror inte ens som har tagit ett poäng faktiskt. Så det är väl såklart att de läste någonting om att de hade inspirerats av vad Messi gjorde under vintern för herrarna. Men det finns,
det har jag också gjort.
Finns en viss...
Jag är också inspirerad som Messi.
jag inspireras varje dag, men det gör inte mig till en bättre fotbollsspelare tyvärr. De ska ju inte räcka till i det här sammanhanget, och lite samma med Sydafrika. Sen har vi ju Italien, känns som vi möter alltid, och alltså på förhand, vi har ju plusstatistik, vi är starkare än Italien, men det är klart att där finns spelare, så det var väl typ 9 spelare från Juventus, 9 spelare från Roma, det är ju de 2 stora klubbarna i Italien, och fundament starka där. En 16-årig joker är med också. Så får vi se hur mycket speltid det blir på henne. Men Italien, det är ju det lag som på förhand ska ta andra platsen i den här gruppen. Men jätteviktigt att vi så att säga, gör jobbet för att sen även ta Italien av farten och säkra gruppvinsten.
Och vi hoppas på att vi får Holland, och sen så kan det bli Spanien i kvarten, och sen så rullar det bara på. Men jag känner ändå efter det här avsnittet, Robin, att jag har hopp och tro på det svenska damlandslaget här.
Ja, det är bra.
Härligt.
Nej, men det är klart vi har det. Det känns som att lite synd åter, jag bara, vi fastnar inte i det sen, men det här med Caroline Seger har ju lite överskott. Man har bara känt att det har blivit en onödig, och vi hade en Andreas Granqvist situation för något herrmästerskap sedan också, som var väldigt mycket likt detta, där man bara känner, men fan, alltså klippbanden en gång för alla, in med det nya. Ja. Men vad fan, sen står kanske Caroline Seger med VM-bucklan över huvudet. Nej, och då får vi äta upp allt.
Vet du vad?
Vi har sagt, men
det kan vi avsluta med. Jag hoppas att det blir fallet. Blir straffavgörande. Hon slår in den avgörande straffen. Denna gång ribba in. Och Sverige blir mästare. Vi får se hur det går, hörni.
Då badar vi på Sergels torg. Ja,
då kommer ni få se mig och Robin bada på Sergels torg. Den saken är helt klar. Du, jag ska släppa dig till Rule Britannia. Du ska göra ytterligare en podd idag. Ha det så bra och ha det så trevligt i Ungern fortsatt.
Ja, men det ska jag ha, och så får du ner till Göteborg och få en flygande start på Gothia Cup-äventyret sen.
Ja, vi får hoppas på det. Islänningar i premiären på Frejaplan 16.30, eller om det var 15.30 på måndag. Välkomna dit alla. Grymt. Som lyssnar. Vi hörs snart. Ciao, tutti.